Hej på er och Guds frid allesammans. Underbart att få vara här i Hallstahammar. Dock sorgligt som sagt att hela familjen inte kunde vara med här. Men vi kommer att komma och vi tänkte, ja, då pålyser jag. Nu kommer vi, så måste ni alla komma igen. Det gör ni varje söndag hoppas jag. Men om det är så att det är gäster här också och besöker, så välkomna att besöka oss igen. Och vi bara med att tacka för förtroendet. Det är ju ett förtroende som jag tar emot nu. Och det är inte självklart med det. Utan ni har nu visat ett förtroende som jag tar emot och ska leva upp till så gott jag kan. Precis som jag sa i de här löftena här som Jonas läste, ordförande Jonas läste upp då. Att svara ja till. Det är nu ett arbete som börjar. Men Herren är med oss alla, tror jag. Och vi står inte ensamma som församling, vi står inte ensamma som familj, vi står inte ensamma som hans lärjungar, utan han är med oss. Och vi får vara ett ljus där vi är, vi får vara ett ljus i Hallstahammar, i kommunen, och det är det som är tanken med församlingen. Och det jag fick på mitt hjärta här, om jag nu får hoppa in lite grann och dela mitt hjärta med er. De veckorna här som jag har förberett och tänkt, vad ska jag säga den första gudstjänsten? Det är ju palmsöndag, så man skulle kunna säga något om det. Men jag har hela tiden kommit tillbaka till att det står på sociala medier och hemsidan en vision som församlingen har. Nu har jag som sagt, jag har ingen historik, jag har ingen liksom, jag vet inte hur gammal den visionen är och sådär. Men något tog tag i mitt hjärta i alla fall när jag läste det. Att vara en utsträckt hand, stod det. Vi vill vara en kyrka som sträcker ut handen till Gud, till samhället, till varandra, för att ge och ta emot. En sån där slogan eller vision eller tanke har man på hemsidan. Och oavsett hur läget är idag, så tänkte jag, jag fick det på mitt hjärta att det här skulle jag vilja prata lite grann om. Och börja med att prata om det, att vara en utsträckt hand till varandra. Och innan vi går in i bibeltexten som vi ska läsa för den här dagen, så vill jag bara säga det också nu, att den närmaste tiden nu när jag börjar, så vill jag gärna träffa alla er. Vissa av er har jag redan börjat lära känna, och andra så är det helt nya ansikten för mig, och jag är ett nytt ansikte för er. Så var frimodiga, för jag kommer vara frimodig. Var frimodiga att ta kontakt, var frimodiga att säga, nu vill jag ha en kopp kaffe med dig. Det behöver inte vara själva vårt samtal, men bara att vi lär känna varandra. Så att det skulle jag bara vilja skicka med till er alla också, att jag vill lära känna er, och vår familj vill lära känna er, alltså vi som familj också. Så att det skickar jag med. Så nu, jag kommer ju vara här nu under veckan, som jag har tänkt i alla fall. Jag kommer ju vara här i kyrkan och sådär. Så vill du komma på en kopp kaffe, ring mig, kontakta mig, och liksom så bokar vi upp något, så kan vi bara umgås och prata om livet och lära känna varandra. Okej, vänner, vi går till dagens bibeltext. Apostlagärningarna kapitel 4, vers 32-35, och temat är då att vara en utsträckt hand till varandra. Jag ska prata om församlingslivet, och det står så här: hela skaran av dem som kommit i tro var ett hjärta och en själ, och ingen kallade något av det han ägde för sitt, utan de hade allt gemensamt. Med stor kraft bar apostlarna fram vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse, och stor nåd var över dem alla. Ingen av dem led någon brist, för alla som hade mark eller hus sålde sådant som de ägde och bar fram betalningen för det som sålts och la ner vid apostlarnas fötter, och man delade ut åt var och en efter hans behov. Amen. Då är det så här, vi är inte i ett sånt läge i Sverige, inte i nuläget i alla fall, att vi behöver göra just som det står här i Apostlagärningarna, att vi nu säljer allt vad vi äger och har, och liksom vi lever i någon slags kollektiv. Men det finns ändå ingredienser i det här bibelordet, alltså vissa perspektiv som jag vill lyfta fram, som har med församlingslivet att göra, och som jag tror när vi liksom tar det nära till oss och lever i det, då växer vi också närmare varandra, och vi växer också närmare Gud. Det finns tre saker här som jag, när man läser först om första församlingen i Apostlagärningarna, som jag liksom ser, inte bara i den här bibeltexten, men i andra bibelsammanhang när man läser. Tre saker som jag idag skulle vilja prata om, som har att göra med att vi sträcker ut våra händer till varandra, tar hand om varandra. Och det första ordet, om vi kan få fram det, om du tar nästa bild, så är det äkthet. att vara genuin. Och det ser vi på något sätt i den första församlingen, att det var ju en äkta, det var, för det första var det en äkta frälsningsupplevelse. Alltså de hade ju blivit frälsta, de hade blivit fyllda av den helige ande. Det var inte något som de hade egentligen vuxit upp i, och det är inte fel att göra det, att liksom växa upp i ett kristen familj och så där, utan, men det var liksom, det var ju på riktigt, om man säger så. Det var äkta, genuint, härligt. Kärleken till varandra var genuin. Kärleken till Gud var genuin. Och den gemenskap de hade, den var genuin. Och det önskar jag till oss alla. Jag tar lika mycket till mig själv som jag gör till hela församlingen här. Att låt oss sträva efter den där genuina kärleken till varandra. Den genuina tron. Och där finns det utrymme. För det som är då skillnaden är, nu spretar jag lite här, men det som är skillnaden då, det är ju det att det är falskt, det är inte genuint, inte äkta, vilket gör att vi tar på oss masker kanske. Ja. Allt är bra. Ja, skenhelighet kan det vara, eller sådär. Så. Men det genuina, där finns det då utrymme för att jag får komma som jag är. Men det betyder inte att när jag kommer som jag är, att Gud låter mig vara som jag är, utan i mötet med Gud förvandlas vi. Men vi får komma till honom som vi är. Jag brukar ta den här liknelsen. Nu ska jag faktiskt använda den här fina blomman som vi fick som familj från er här som exempel. Jag lägger fram den här så att ni ser. Alla vi förstår ju nu vid det här laget då att det här är ju en riktig blomma. Det är inte en fake blomma. Ska vi se. De är nog riktiga också, va? Nu ska jag undersöka här. Ja, den var riktig också. Det är bra, den här kyrkan har inget som är fake liksom. Det är jättebra. Är den fake, den där, de där tulpanerna? Eller den här? Här. Just det. Vet ni vad, jag trodde att den här också var riktig. Men jag ska illustrera det här med äkthet och genuinitet. Att vara genuin då. Okej, nu vet ni ju svaret redan. Men hade jag ställt frågan liksom att okej, vilka av de här blommorna då? Vilken är fake och vilken är liksom äkta, då hade ni fått olika gissningar. Någon hade gissat att det här är fake och det där är äkta och så vidare. Så där. Det som är med en fake blomma då, det är att den här är jättefin blomma, så att det finns ju väldigt fina plastblommor som ser verkliga ut, men de är ju inte verkliga, de är inte äkta, det är ju plastblommor. Det som är med såna här plastblommor är ju då det att det växer ju inte. Det finns ingen växtkraft i det, det ser fint ut. Så varje vecka vi kommer till kyrkan och vi har liksom plasttulpaner, så ser de lika fina ut som de gjorde förra veckan. Och så är det år ut och år in. Det händer ingenting mer. Det ser fint ut, men det finns ingen växtkraft i det. Det vill säga de där fröna som finns i blomman som kan spridas och det liksom blir fler blommor. Den där kraften finns inte. Medan i en genuin, äkta, riktig blomma, den där kan ju liksom, det kan ju resultera till fler blommor. Till det finns en växtkraft i det. Och så är det med det som är äkta och det som är fejk. Att det fejkiga kan se fint ut, det kan se bra ut, det kan se flashigt ut. Men finns det växtkraft i det, frågan? Medan det som är äkta då, den här blomman kommer ju förändras med tiden. Den kommer tappa blad, den kommer inte se kanske lika fin ut. Den ser lika fin ut om man tar väl hand om den. Men det sker förändringar i den här blomman. Men det finns en växtkraft för tillväxt. Så önskar jag för våra liv. Att vi som församling, i våra familjer, vi som individer, att låt oss sträva efter det här. Att när det inte är en bra dag behöver man inte fejka. Utan man kan liksom säga, nej, men det har inte varit så bra dag idag. Jag behöver inte fejka min kristna tro. Jag behöver inte fejka något. Utan jag kommer ärligt inför er, ärligt inför Gud. Det betyder i sin tur inte att man behöver gå och sprida allt till alla. Ni förstår ju det också. Men här ser vi i alla fall i bibeltexten att det fanns en genuin tro, en genuin kärlek. Så församlingslivet, det är inte bara en verksamhet, inte bara en organisation, utan som det stod i den här fina lappen jag fick, att ni välkomnar oss till en ny familj. Välkomna till er nya familj, stod det. Och det är ju vad församlingen är. Vi är en gemenskap, vi är ett folk, vi är en familj. Och då blir ju äktheten, det genuina, en viktig ingrediens i detta. Och vi läser vidare i Apostlagärningarna från den här bibeltexten framåt. Nu har inte jag det på skärmen, men ni kan läsa och jag ska återberätta det. Ni kan läsa det själva hemma. så kommer en berättelse som är ganska tragisk. Berättelsen om Ananias och Safira. Och ni som är bibelvana, ni vet vad som hände med dem. De ljuger ju om att de hade gett sin del, alltså gett allt vad de ägde och hade till församlingen. Och så kommer Petrus och konfronterar och säger: ni har ljugit för den heliga ande. Och de mister sina liv där och då, så av Guds hand. Jättetragisk berättelse, men jag skulle vilja ta oss till en berättelse för att visa den här poängen med äkthet. Men vet ni att den berättelsen, den här händelsen, den börjar innan det. Den börjar redan i kapitel 4. Från vad vi slutade läsa fortsätter det så här. Det står om Barnabas som också heter Josef. Det står Josef, en levit född på Cypern som apostlarna kallade Barnabas. Det betyder tröstens son. Hade en åker. Han sålde den och bar fram pengarna och la dem vid apostlarnas fötter. Där börjar den berättelsen och så går det över till kapitel 5. Men en man som hette Ananias. Det vill säga att de här är connectade. Det är inte så att när kapitlet är slut så slutar den berättelsen, utan det här fortsätter. Nu fanns det en man som hette Ananias. Han gjorde likadant. Men han, när han sålde sin egendom så gav han inte allt till församlingen, utan han lurades. Och sådär. Vet ni att den här berättelsen, den här händelsen är just en händelse och berättelse om äkthet och det som är fake. Det som är fake och det som är äkta. Barnabas gjorde det av en genuin kärlek. Han sålde allt, han gav det till församlingen för att han hade omsorg om församlingen. Han älskar församlingen. Det fanns en genuin tro och det ser vi genom bibeltexten att Barnabas var en som tog hand om människorna. Han var den som tog hand om Paulus sen när ingen annan trodde på Paulus när han hade blivit frälst. Det var han som tog honom under sina vingar. Han hade ett ärligt hjärta. Men nu fanns det här falska i Ananias och Safira. De sa: vi vill göra som Barnabas. Så de går och säljer allt och ger ett sken av att de ger allt i församlingen. Och vet ni, det fanns ingen tvång i den första församlingen att göra så här. Det säger Petrus i kapitel 5 och vers 4 är det. Så säger Petrus till Ananias att det här var ju ditt så länge det var ditt. Det visar att det fanns ingen tvång för dig att liksom ge allt. Men synden låg i att han gav liksom en sken av något som inte var sant. Det var ju där felet låg i, inte det att han inte gav allt. Varför i hela världen hände det här tragiska med Ananias och Safira? Jag tror så här, och det finns ju, man kan ju spekulera och man kan tänka väldigt mycket om de här bibelorden. Men jag ska ge min synvinkel. Församlingen var ju precis nyfödd, en ny församling. Det är ju Guds församling som var liten bebis. Och nu ser Gud att nu håller något på att nästla sig in i gemenskapet som inte är äkta. Det är inte genuint. Nu kommer det här hycklandet fram. Att man är liksom en bättre kristen än alla andra. Liksom, eller lika bra kristen som Barnabas. Jag tror att Gud ger det här extrema exemplet eller ta tag i den här situationen för att även ge oss idag på 2000-talet, ge oss liksom idag i Hallstahammar ett exempel på att han tar det här på allvar. Han vill att hans församling ska vara så här. Alltså att vi ska vara äkta mot varandra. Att vi ska genuint ta hand om varandra och genuint tro på Gud. Och när vi inte räcker till så är det okej. Okay. Det är okej, det finns utrymme att misslyckas i detta. Det finns utrymme att vara sig själv. Förstår ni vad jag säger? Istället för att som du och jag ibland hamnar i den här fåra eller i den här gropen. Och vem har inte låtsats vara bättre kristen än vad man egentligen är? Vem har inte gjort det? Jag tror vi alla är skyldiga till det. Men en ingrediens jag ser i den första församlingen är då att det fanns en genuin tro, genuin kärlek. Vet du att det här är en väckelsefråga också? För strax efter det här med Ananias och Safira, då står det, det kan du titta själv i Bibeln, då står det att det bröt ut en väckelse. Det står att genom apostlarnas händer skedde stora under och tecken. Folk kom till tro. Det står att jag tror att det är i det sammanhanget det står så här att folket hade respekt för dem. De vågade inte ansluta sig till församlingen. Men i samma andetag står det att församlingen växte. Det vill säga att det fanns en respekt för församlingen. Att wow, vilka människor liksom. En väckelse bröt ut efter den här händelsen. Och jag tror det här med att vi vågar vara transparenta, att vi vågar vara genuina i vår kärlek, genuina i vår tro, där det finns utrymme då att faktiskt inte älska, att faktiskt liksom säga men jag tycker inte om dig liksom. Men att vi är genuina i våra relationer, genuina i vår tro på Gud, det är också en väckelsefråga. Då kommer Guds liv, precis som jag sa, den här plastblomman kommer aldrig ge ifrån sig något nytt liv. Så är det när det finns också det plastiga i våra liv. Det föder inget liv, men där det är äkta, där kan Guds liv och Guds nåd flöda på ett rikligt sätt. Kan du säga amen till det? Vi går till nästa. Lite kortare punkt, men ändå en viktig punkt. Det har med generositet att göra. Att ge sitt bästa till sin nästa. Och det är det vi ser också i bibeltexterna. Jag vill bara ta er till återberättelsen av Zacchaeus, den korta mannen som klättrar upp för ett träd. Och jag vet inte, jag är alltid rädd för såna här predikstolar, för jag själv är ganska kort, så man liksom sjunker in i predikstolen. Jag var på ett ställe en gång, predikstolen var ju så här hög, tror jag. Då syntes man inte. Det var när man fick ha en liksom pall för att liksom komma upp på den höjden. Men då, den mannen som hade gjort det, han var ju över 2 meter lång, så det var, han hade gjort det för sig själv då, men efter sina egna mått. Men Zacchaeus då, den här mannen som klättrar upp för trädet för att se Jesus. Det står ju om den här händelsen i Lukas evangeliet kapitel 19, om jag minns rätt. Ja, Lukas 19, kan du kolla upp det där. Men Zacchaeus, han var ju en förman vid tullen. Han var hatad av judarna. Han var ju själv jude, men hatad av judarna för att han hade allierat sig med romarriket för att liksom ta pengar från sitt eget folk med skatter och allt vad det var. Och som tullman, som sån här skatteindrivare, så la man ju på lite extra, för man tog ju det som romarna begärde av folket, men så la man på lite extra för att man själv skulle då liksom tjäna på det. Så att där fanns ju ingen gräns. Han kunde ju ta hur mycket som helst liksom. Och det står ju också i bibeltexten att han var rik. Han var förman vid tullen och han var rik, och därför var han också hatad av judarna. Han var inte välkommen in i den gemenskapen. Nu hörde han om Jesus och han ville se vem Jesus var. Och jag tänker så här, att det står ju inte klart i bibeltexten att det är så här, men lyssna på mig. Jag tror så här, Zacchaeus hade en inre längtan att vilja ha förändring i livet. För det första så läser jag det in det i bibeltexten, där det står att han ville se vem Jesus var. Varför ville han se vem Jesus var? Ja, kanske för att han var en häftig person, kanske det. Men så står det också vid senare tillfällen när Jesus kommer in i hans hus, så då säger han: hälften av vad jag äger vill jag ge tillbaka. Om jag har stulit så ger jag det tillbaka. Det skedde en förändring i hans liv. Så därför tror jag att redan innan han träffade Jesus så hade han en längtan i sitt hjärta. Ja, men jag vill få förändring, jag vill inte leva som jag lever. Jag har stulit från folk och sådär. Men så står det så här, när han kommer till platsen, så han kan ju inte se Jesus, han var ju kortväxt. Men därför klättrar han upp för träd. Men jag tror kanske till och med att det var så här att han vågar nog inte ta sig fram i folkmassan. Om han nu var så hatad, vilket han var, kanske var han rädd för att här finns det någon som han har stulit pengar från och som är arg på honom, som har en kniv i fickan och råkar liksom använda den i folkmassan. Kanske det. Kanske var det så att folkmassan, när de såg honom, släppte inte fram honom. Även om han är kortväxt, så kan han ställa sig längst fram för att se Jesus. Det är inga problem. Vi släpper ju fram barnen för att se bättre. Så jag tror det fanns en djupare anledning att han klättrade upp och fick honom. Han vågade inte vara bland folken. Ingen trodde på honom. Ingen ville ha med honom att göra. Så klättrar han upp för trädet och Jesus kommer och så säger han så här: idag vill jag stanna hos dig. Idag vill jag vara med dig, Zacchaeus. Och så kommer han ner från trädet och folk muttrar. Det står i Bibeln, de muttrar: varför tar han in hos honom? Det fanns den där hatet och det där. Alltså, Jesus, fattar du inte vem den här mannen är? Men vet du vad? Den där generositeten Jesus visade, det att han såg på Zacchaeus och sa: jag vill vara, inte bara hej Zacchaeus, utan jag vill vara med dig. Det gjorde att han vågade nu liksom: nej, men vet du vad Jesus, jag vill förändra mitt liv. Och då säger Jesus: idag har frälsning kommit in i detta hus. För att förändringen skedde där och då. Vet ni vad? Den största gåvan jag tror att vi kan ge människor, det är självklart tron på Jesus, att dela med oss av Jesus. Men om man nu tar liksom presenter och allt möjligt fint man kan få, jag tror den finaste gåvan vi kan ge vidare till andra, det är just det Jesus demonstrerar här. Den där generositeten, den där tron på att hej, jag tror på dig. Vissa av er känner igen när jag säger det här, att vissa av er kanske önskar, ja, jag skulle vilja börja jogga eller gymma eller göra det eller det, men jag kan inte det själv. Alltså vissa funkar bäst så, bara att man måste ha en partner bredvid sig, alltså någon man liksom krokar arm med och säger nu går vi och joggar tillsammans, och så blir det, då blir det av. Jag tror att det är så med oss människor. Vi behöver ha någon som tror på oss. Vi behöver ha någon som visar den där generositeten. Jag tror på dig. Det var det Jesus gjorde. Kanske var det första gången på väldigt länge i Zacchaeus liv någon faktiskt visade den där generositeten, den där blicken av kärlek och jag tror på dig. Jag vet hur du är, men jag tror på dig. Jag vet att du kommer klara det här. Och jag tror att det är den finaste gåvan vi kan ge till varandra också i församlingslivet. Att hej, jag tror på dig, du kan det här. Att vi uppmuntrar varandra. Och det ser vi också i den första församlingen. Det fanns en generositet där. Det var det som förändrade Zacchaeus. Det var ju Jesus, självklart. Men det står också så här i Filipperbrevet 2. Ber om ursäkt, jag har inte det på skärmen. Men har du Bibeln med dig, så Filipperbrevet 2, vers 1-5 förklarar i ett nötskal lite grann det jag är ute efter här och säga. Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Lite grann det är jag ute efter här, att den där generositeten. Det tredje och sista som jag ser i den första församlingen, det är ju enheten. Att ge sig själv till något större. Det är liksom det handlar om. Att jag står inte själv, utan jag är connectad med andra troende. En pastor sa till mig så här, faktiskt min första, när jag blev frälst och min första pastor i Borås. Jag är från Borås från början. Han sa så här till mig när jag gick med i församlingen. Jag döpte mig, gick med i församlingen. Och det här sa han till alla, men det är något speciellt det han sa. Han sa så här: du är en gåva till församlingen och församlingen är en gåva till dig. Det går liksom två vägar så här. Jag är en gåva till församlingen och församlingen är en gåva till mig. Det här tycker jag är fantastiskt. Att församlingen inte framförallt är en organisation, inte en byggnad. Församlingen är en familj, församlingen är en gemenskap, ett folk. Där vi är inkluderade i en enhet. Och i den här gemenskapen vi har, det gäller ju inte bara Hallstahammar, det är ju överallt. I alla församlingar är det samma sak. Att det finns en mångfald. Eller hur? Alltså det finns en mångfald av folk, en mångfald av gåvor, en mångfald av olika bakgrunder. Och vet du vad? Bibeln pratar om andens enhet. Enhet behöver man inte om det inte finns en mångfald. Är ni med? Alltså, det är ju det vi behöver ha. Vi behöver andens enhet, för det finns så mycket olika människor. Men det är anden som enar oss. I det här rummet finns det olika visioner och drömmar och gåvor och bakgrunder. Och anden är den som enar oss. Vi är en församling tillsammans. Det står så här, sista bibelordet för idag innan vi ber tillsammans. Apostlärningarna 4:32 som vi läste redan, men jag återkommer till det nu. Hela skaran av de som kommit till tro var ett hjärta och en själ, och ingen kallade något av det han ägde för sitt, utan de hade allt gemensamt. Den engelska översättningen säger så här, they were all with one accord in one place. De var ett och samma akkord var de. Och det här tycker jag är så fantastiskt. De var ett hjärta, ett sinne, en själ, ett akkord. Jag spelar gitarr, och piano skulle vara jättehärligt att få lära sig liksom spela också. Men om vi tar de här som exempel med gitarr och piano. Det är ju en enda enhet. Det är inte piano i plural. Om det är någon som är svenska lärare så kan du säga amen nu. Men jag tror, visst är det så, det är ju ett piano. Men den har olika toner. Det är olika tangenter som ger ifrån sig olika toner. Gitarr likadant, man pratar inte om flera gitarrer utan det är en enhet med olika strängar som ger ifrån sig olika toner. Församlingen, det är Guds instrument. Vi är Guds instrument här på jorden. Vi är hans instrument som han spelar på och vi är de olika tonerna i hans instrument. Ingen av oss är likadana. Vi ger ifrån oss olika toner. Om en ton fattas, då fattas det något i helheten. Alla behövs. Och det kan vara så här i våra liv också, att när vintertiden kommer, i alla fall vet jag när det kommer till gitarr, så har man gitarren på ett kallt ställe så kommer de där tonerna då förändras. Man måste stämma om gitarren efter ett tag, för kylan gör att den blir liksom out of tune helt enkelt. Kanske är det så i våra liv, och ibland kan jag ha upplevt det i mitt liv också, liksom att man kommer ut ur sin ton, man kommer ut ur sin liksom, det låter inte som det lät innan. Men då skulle jag vilja uppmuntra oss. Vi är en enhet, vi är Guds instrument och Gud stämmer också sitt instrument. Han stämmer gitarren, han stämmer pianot. Och låt han göra det i ditt liv. Om du känner så här, jag har kommit out of tune lite grann. Det låter inte som det lät innan. Jag är inte lika brinnande som jag var innan. Eller jag är inte lika hängiven som jag var innan. Hur det än må vara, som livet kan göra med våra... Livet kan hända med oss och kriser kommer och allt som gör att vi hamnar i det läget. Men vi är i Guds hand. Gud håller oss. Han stämmer oss. Och jag vill uppmuntra dig. Nu känner inte jag de flesta av er. Men jag skulle vilja uppmuntra, oavsett, och det är ju lätt att säga det här i och med att man inte känner någon. Så jag pekar ju inte ut någon heller, utan jag bara säger det. Var med i den stora enheten, alltså i Guds församling. I de nyföddas, pånyttföddas församling. Var med här. Var med och var trogen och låt oss se Gud göra något underbart i Hallstahammar, i den här kommunen. Låt oss sträva efter det här som är fragile. Alltså det är lätt att bladen trillar av och sådär. Men låt oss sträva efter det här, för det här har växtkraft. Låt oss sträva efter att vara en familj. Låt oss sträva efter att vara generösa. Låt oss sträva efter att... låta Gud ställa om oss lite grann om det så behövs. Nu ber vi tillsammans och låt oss be för Hallstahammar. Låt oss be för våran församling. Än en gång, stort tack för det här förtroendet. Och jag bara lämnar det innan jag nu ber, för det sista jag gör nu är jag ber. Ta kontakt med mig, jag tar gärna en fika med dig. Så jag vill lära känna er alla. Nu ber vi tillsammans. Tack Jesus. Tack himmelske Fader för den här underbara stunden vi får ha tillsammans, Herre. Och vi ber för Pingstkyrkan här i Hallstahammar, vår församling. Och vi ber för varje individ, vi ber för varje familj, Herre. Vi ber för kommunen, Herre. Vi innesluter i våra böner, Herre, våra nära och kära. Och Herre, vi ber, låt ditt rike komma. Låt ditt rike komma, Herre, i våra liv. Låt ditt rike komma i våra familjer, i vår församling, i vår bygd här, Herre, i det här området, Jesus Kristus. Låt din vilja ske, Herre. Detta ber vi i Jesu namn. Låt din vilja ske så som den alltid sker i himlen. Låt det ske också här på jorden, där vi är just nu, Jesus. Jag tackar dig för den här underbara församlingen, Herre. Vår församling. Jag tackar dig, Herre, att du är Herre över församlingen. Att du är den som håller församlingen i din hand. Du är den som ett instrument hålls av någon som kan... liksom bemästra det, Herre, så håller du församlingen i din famn. Och du, Herre, du stämmer in oss så att det blir en harmonisk sång som hörs från den här församlingen. Tack Jesus Kristus. Tack Herre att vi som enskilda toner inte kan få till en bra låt, Herre, men tillsammans kan vi få till en bra låt. En himmelsk sång, Herre, som får genljuda, Herre, ut ur den här byggnaden till samhället i Jesu namn. Tack Herre. Tack Herre att vi får sträcka ut våra händer till varandra, Herre. Att tro gott om varandra. Innesluta varandra i våra böner. Innesluta varandra i vår kärlek, Herre. Jag tackar dig Jesus Kristus för det. Tack Herre för vad du kommer göra. Vad du redan har gjort, Herre. För du har gjort så mycket underbart till denna dag, Herre. Men vi tittar bakåt, Herre. Men vi tittar också framåt. Och vi vet att du kommer göra så underbara saker i framtiden också. I Jesu namn. Amen. Amen. Gud välsigne er.